God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar. Vill du lyssna på dem i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit in i Thessalonikerbrevet och vi ska börja med del 2. Så här då, Håkan Sundliden med Thessalonikerbrevet del 2.
Ja, välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Som åtminstone jag har sett fram emot med förväntan. För nu ska vi ju börja med texten, första Thessalonikerbrevet. Så att ni som har biblar och vill följa med, ni slår upp första Thessalonikerbrevet. Jag ska inte upprepa det som sades förra gången, men bara i väldigt kort form då, för er som har kommit till nya nu då. Så var det ju som så att Paulus gav sig ut på den andra missionsresan direkt efter mötet i Jerusalem. Och vi vet ju att mötet i Jerusalem, det som återberättas i Apostlagärningarna 15, det hölls år 49 efter Kristus. Det kan vi veta, ja, i princip bergsäkert. Och då gav han sig iväg tillsammans med Silas ifrån Antiochia i nuvarande Syrien. Och så for han genom Mindre Asien och han blev ju flera gånger avbruten, tyckte han själv. Det redovisas så i Apostlagärningarna. Avbruten av den heliga ande och kunde liksom inte göra den resan som han hade tänkt, utan han kom så långt västerut man kan komma i Mindre Asien, alltså nuvarande Turkiet, till en plats som heter Troas. Och där på natten så fick han en syn, och då fick han en syn där han såg en man som talade till honom. Och den mannen sa: du måste komma till Makedonien och predika evangeliet. Alltså över, genom andra sidan havet så att säga, in i Europa. Det här var alltså oplanerat i en mening, men så ledde nu den helige ande och så ledde den här synen honom. Sen tror vi att det gick till på det sättet, fast det här är mera en uppbygglig teori, men varför inte? Vi tror att det gick till som så att efter att Paulus har fått den synen, låt säga dagen efter eller någon eller några dagar efter, så kommer den mannen som han har sett i en syn och uppenbarar sig på riktigt, om jag säger så, för Paulus. Och den mannen är sannolikt Lukas, läkaren som hade mottagning i Filippi i Makedonien. Och hur kan man liksom få en sån vild teori? Jo, därför att i Apostlagärningarna kapitel 16 vers 11 så står det för första gången: vi lade ut från Troas och reste över till Europa. Så vi har läst i Apostlagärningarna 15 kapitel, står aldrig vi, det står aldrig någonting om att Lukas själv skulle ha varit med i det som han återberättar i Apostlagärningarna, förrän vi kommer till den här versen. Då står det plötsligt vi. Och eftersom vi vet att det är Lukas som har skrivit, så måste han ha varit med. Så han var alltså med när de tog evangeliet från Mindre Asien över till Europa. Och det blir ju lite extra spännande. Och så kommer de då till Filippi. Och där får de ju då motstånd. Och de tar sig vidare ner till Thessaloniki. Och där är det ju en stor stad. Och det har jag gått igenom tidigare. En viktig stad. Och därifrån får Paulus fly för att rädda livet. Eller om han blev utvisad, han blev utlöst emot borgen. Förmodligen mot det löftet att okej, vi släpper dig, men du får aldrig mer återvända till Thessaloniki. Och så skickas han iväg. Men då har det hänt att han lämnar kvar Silas. Så han åker iväg själv från Thessaloniki, men lämnar kvar Silas eller Silvanus. Och Timoteus som han också har plockat upp under resan. Och sen så flyr han då från Thessalonika, han kommer till Berea och han kommer ner till Aten. Han är ensam, han känner sig övergiven. Han predikar i Aten, han möter epikurierna, stoikerna och andra filosofiska skolor. Han håller ett tal i Apostlagärningarna 17 för dem. och han har inte särskilt stor framgång. Och stötestenen är det att han predikar att Jesus har uppstått från de döda. Och det tycker de ju är förstås lite lustigt, minst sagt. Det står att de hånade honom för det. Samtidigt så var de ju nyfikna på och ville höra mera. Men han, och några kom till tro. Bland annat så kom en man till Dionysus, som hette Dionysus, kom till tro. Och han är omnämnd där i Apostlagärningarna, slutet på Apostlagärningarna 17. Och man tror att han var den som blev föreståndare för församlingen i Aten. Vi har inte några direkta berättelser, utan det här finns lite senare hos kyrkofäderna. Där berättar man att den här Dionysus skulle ha blivit Atens första biskop. Så att det verkar som att det har blivit en liten församling där i alla fall. Och han är ensam, han känner sig övergiven, han känner sig svag, han har misshandlats, han har hånats, han har suttit i fängelse, han har förföljts. Och så lämnar han Aten och beger sig till Korinth, som inte ligger särskilt långt därifrån. Och att han kände det på det här sättet, det kan man säga därför att när han skriver första Korinthierbrevet, då skriver han: ni kommer ihåg hur det var när jag kom till er. Jag uppträdde med fruktan och bävan, och jag kom i all svaghet, men ni tog emot mig. Så det var hans sinnestillstånd. Sen när han är där i Korinth, då kommer Silas och Timoteus från Thessaloniki genom Makedonien, Akaja, till Korinth och berättar för Paulus vad som har hänt i Thessaloniki. Och då får han goda rapporter. Han får höra det att ja visst, det var förföljelse, han var tvungen att lämna Thessaloniki i flykt, men församlingen har överlevt. De har till och med blivit ännu mer frimodiga där uppe, och flera har kommit till tro. Goda nyheter, det har växt ordentligt. Så Paulus är väldigt glad när han ska till att skriva Thessalonikerbrevet. Han skriver Thessalonikerbrevet spontant, i glädje. Och därför är inte första Thessalonikerbrevet att jämföra med Galaterbrevet eller Romarbrevet. För Galaterbrevet och Romarbrevet är riktiga lärobrev. Där går han igenom den kristna trons grunder och den kristna trons lära, så att säga, systematiskt och genomtänkt. Thessalonikerbrevet verkar vara mera personligt hållet. Och när man läser igenom Thessalonikerbrevet, som vi ska göra, och det här gick jag igenom som sagt var förra gången, då ser man att i de här glädjerapporterna som Timoteus har med sig, så finns också, jag tror jag räknade upp 7 stycken frågetecken. Bland annat, nu tar jag det fritt ur minnet, bland annat så var det ju så att man hade ifrågasatt Paulus motiv uppe i Thessaloniki. Alltså några hade ifrågasatt det, och det diskuterades då. Och hur kan vi veta det då? Jo, därför att i första Thessalonikerbrevet, som vi ska gå igenom, där förklarar Paulus sina motiv. Och det hade han inte behövt göra om inte det hade varit ifrågasatt. Så därför kan man dra den slutsatsen. Och så var det ett antal andra punkter. Bland annat så var det, och det är ju en huvudpunkt när vi kommer in i fjärde, femte kapitlet sen, eller fjärde kapitlet, eller kanske till och med när jag tänker efter redan slutet på tredje, så var det som så att Paulus hade talat om att Jesus skulle komma tillbaka. Ja, det tyckte alla var jättebra. Och så väntar de på det. Och så väntar de. Och så gick det ju både 2 veckor och 3 veckor, och Jesus kom inte tillbaka. Och sen hände det att några av de här nykristna dog. För det är ju naturligt att vi människor dör. Och så hade det dött några stycken. Och då uppstod det frågan, ja, vad händer med dem nu då? Här har de gått och väntat på Jesus, och så dör de, får inte vara med om det. Och så blev det diskussioner om det där. Och därför tar han upp det i första Thessalonikerbrevet. Man tar också upp en sån, kanske närmast lustig sak tycker jag, att det fanns tydligen några i Thessaloniki som hade dragit den slutsatsen att ja, men eftersom Jesus snart kommer tillbaka, så behöver vi inte arbeta och vi behöver inte jobba och slita så mycket, så nu kan vi ta det lite lugnt. Och därför så skriver han att man ska ta de här människorna som är oordentliga och som inte bryr sig om livet på jorden eller förvaltar sina liv på ett riktigt sätt, de ska man ta i örat, för man ska arbeta ordentligt, skriver han. Och det hade han inte heller behövt göra om det inte hade varit funnits med i den här rapporten som han hade fått. Så det är bara lite grann om bakgrunden. Och vi vet också tämligen exakt. Exakt det betyder, vi slår på knappt ett år, att Thessalonikerbrevet är skrivet år 50. Och det vet vi därför att när man läser i apostlagärningarna, då hade han kommit som jag sa då på flykten ner till Aten, och så kom han till Korint, och där i Korint var han i 1,5 år. Allt det här står i apostlagärningarna. Där var han 1,5 år, och så hände det en sak, nämligen att han tillsammans med medarbetarna drogs inför Gallios domarsäte. Gallio var en av domarna, och han hade då fått i uppdrag att förhöra och döma i det här upproret som hade uppstått i Korint. Så det hade blivit oroligt. Och då vet vi ifrån utombibliska källor, ifrån romerska historieskrivningen, alltså den profana historieskrivningen, att Gallio, han var domare eller prokonsul hette det väl, finns lite olika titlar, landshövding tror jag står i någon översättning, i Korint från 1 juli år 50 till sista juni år 51. Han var där ett år. Så, och Paulus är i Korint och han skriver Thessalonikerbrevet under den här tiden. Men vi vet inte om det var år 50 eller 51. För det kan ha varit slutet på år 50 eller början på år 51. Men alltså så här exakt kan man inte datera alla breven. Men det här brevet är så lätt eller så exakt möjligt att datera. Man kan också konstatera rent vetenskapligt att det är ett äkta brev ifrån Paulus. Bibelkritiken som har ju varit förhärskande i snart 100 år och som alltid försöker hitta fel i Bibeln, den ifrågasätter ju att till exempel Timoteus brevet skulle verkligen vara skrivet utav Paulus. Det skulle kunna vara skrivet utav någon av hans lärjungar och så vidare, va? Det är mycket sådana här spekulationer. Men alla är i princip överens om att det här brevet, det är uppenbarligen skrivet utav Paulus. Och jag visade också på någon vers förra gången att det finns versar här. Jag tror det var, om ni har första Thessalonikerbrevet uppe, så i det sista kapitlet, alltså kapitel 5, vers 12. Det var med de där som inte vill arbeta. Där står det så här: vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Det vill säga, de finns fortfarande uppe i Thessaloniki. Så de lever ju. Det är skrivet vid den här tiden. Brevet måste vara skrivet vid den tiden när de här bröderna verkade uppe i Thessaloniki. Så därför kan vi veta att det inte är skrivet år 70 eller sådär, 15-20 år senare, utan det är skrivet under den tiden. Så det finns flera sådana här tydliga tecken på, bevis får man väl säga när det gäller de här utombibliska källorna, men även sådana här indicier som pekar på att det är skrivet så tidigt. De flesta tror jag räknar med, eller skulle säga, att första Thessalonikerbrevet är det äldsta av alla Nya Testamentets skrifter. Jag har ju inte riktigt behandlat det så, men det beror ju på att jag ville placera Galaterbrevet i närheten av Jerusalemsmötet, för det var ju där de avhandlade det här med omskärelsen och så, va? Så det kan, och som jag har sagt tidigare, det kan mycket väl ha varit skrivet innan Jerusalemsmötet, eftersom det inte står något om Jerusalemsmötet i Galaterbrevet. Det kan ha skrivit efteråt, så då blir Galaterbrevet det tidigaste, och så har jag behandlat det. Så för oss blir det här nummer 2, men många menar att det här är nummer 1. Spelar ju mindre roll. Sen är det ju så, vi har ju gått igenom Matteus evangeliet, vi har gått igenom Jakobsbrevet, och det är tydligen skrivet senare. Men då har jag ju argumenterat som så att det är skrivet i meningen slutversionen, alltså sammanställt kanske år 55 eller kanske år 60 till och med, någonting sånt, va. Men det har funnits förlagor ända ifrån 40-talet. Vi tror ju till och med att Matteus, han var ju en av Jesu lärjungar, har skrivit och lagt på och skrivit till och samlat ihop. Alltså det har ju vuxit fram en tradition. Så slutversionen kanske har kommit senare, men själva berättelsen har funnits längre tillbaka i tiden. Så är det dock inte med det här, för det här är ju, fanns ju ingen förhistoria annat än den som jag har dragit nu då. Men det här är då det äldsta av alla breven. Ja, det var meningen att det skulle vara en kort inledning, repetition och inledning. Och det blev det ju också. 16 minuter tog det. Det är väl inget att bråka om, 16 minuter hit eller dit. Men så, nu ska vi titta på själva upplägget här i Thessalonikerbrevet. Då är det, om man får använda den enklaste analysen och göra som jag har gjort med Galaterbrevet till exempel, eller med Jakobsbrevet. Alltså man delar in Thessalonikerbrevet i två delar, ja, förutom inledning och avslutning. Så är den första delen undervisningen och den andra delen tillämpningen. Och jag har ju det som en tes som jag har drivit här, att först presenteras evangelium, de goda nyheterna så vi kan ta till oss och vi får höra om Jesus. Sen kan vi börja prata om tillämpning och livsstil och sådana saker. Men det måste komma i den ordningen. För annars blir det bara, annars kommer vi in under lagen på nytt. Det kristna livet är ju inte någonting som ska presteras. Det är någonting som ska levas. Men man kan inte leva med minnet att man har det först. Så evangeliet kommer alltid först. Och sen kommer tillämpningen. Och om vi ska titta på Thessalonikerbrevet på samma sätt, så är det som så att inledningen, det är ju första versen bara. Alltså kapitel 1, vers 1. Sen ifrån vers 2, där börjar del 1 så att säga. Vers 2 till kapitel 1, vers 2 till och med kapitel 3 ut. Alltså 3:13. Det är första delen. Och då kanske man ska säga en sak, att här är det inte så där, det är inte så där jättemycket undervisning eller undervisning som det är i de andra breven, för det är inte ett lärobrev i den meningen, men det är uppmuntran, tröst och evangelium i den formen. Så mycket uppmuntran och mycket tröst till de här som hade det ganska tufft uppe i Thessaloniki. Titta bara till exempel i vers 6, första kapitlet. Nej, vi kan ta vers 7 till och med. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känt. Så ryktet hade gått, alltså den typen av uppmuntran. Det präglar den första delen. Den andra delen, det är alltså då från kapitel 4, vers 1, till och med kapitel 5, vers 22. Och det innehåller då de här, alltså andliga vägledningen, den praktiska tillämpningen, livsstilen. Men eftersom det kommer som del två, va, och det är ju det här som är så viktigt, som jag tror jag måste tjata om så ofta det bara blir läge, va. Det är så viktigt att förstå att allt det här som folk har uppfattat och fortfarande uppfattar som pekpinnar, att man är kristen, då måste man vara sån och måste man vara sån, va. Det är ingenting annat än andlig vägledning. Det är sånt som vi skulle kunna ta till oss och vara glada för att vi får höra. För det kan vara sånt som hjälper oss. Och det är ju paradoxalt och det är eländigt att det finns så många kristna som man nästan ser liksom hur de reser agg när man talar om tillämpningen eller kristna. De orkar liksom inte, man står emot det, va. Samtidigt som det finns människor som inte är kristna bekännare, som söker och söker och söker, skulle vara jättetacksamma om de fick en sån undervisning. Så det är tacksammare att tala ibland till människor som inte är kristna, för de hungrar och längtar efter vägledning, än vad det är för att tala för kristna som liksom är proppmätta på något sätt och som bara tycker det är jobbigt när man talar om det kristna livet. Nej, det här måste vi se till att vi får rätt i våra liv. Nu talar jag till dig och mig personligen. Det här måste vi se till att vi har rätt i våra liv. Det är alltid evangelium först. Det är alltid glädjen och tacksamheten över vad Gud har gjort för mig. innan vi börjar liksom tänka på vad det kan betyda i praktiken. Ja, det är lätt att säga, men har man en livsstil som är den motsatta så behöver man höra det många gånger. Så det är som sagt, det är väl någonting man får tjata för, men det är väl ett bra sak att tjata om. Evangeliet. Det tycker jag nog. Några då har, och sen är det då 5 kapitlet, vers 23 till och med, ska vi se hur många verser det är, 28, ja. Det är ju då avslutningsorden. Så det är en ganska enkel uppläggning, om jag säger så. Och då ska vi göra inledningen idag. Vers 1. Kapitel 1, vers 1. Får vi se om vi hinner så mycket längre. Men vi läser där alltså. Och nu har jag ju folkbibeln. För er som har en annan översättning så förstår ni vad det beror på. För olika översättningar kan ju översätta på lite olika sätt. Men här står det då. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Det kan ju tyckas som en ganska enkel vers att lägga ut, men den är väldigt innehållsrik. Nu behöver jag inte gå igenom de här tre personerna kanske igen, men för det har jag ju gjort så många gånger tycker jag, så att även om det kommer nya lyssnare, så låt mig bara säga, hänvisa då, när det gäller Paulus så har vi som sagt gått igenom hans liv, både i inledningen till Galaterbrevet särskilt, men även när vi gick igenom Apostlärningarna 9, som ju handlar om hans omvändelse, och för all del även Apostlärningarna 9, 10, 11, 12, när han fortfarande inte var erkänd som apostel, utan han levde ju 10, 13, 14 år eller vad för någonting utan att vara i kontakt så att säga med de kristna i Jerusalem. Han var liksom en liten frilansare på något sätt, eller väntade på sin tid innan första missionsresan började, om man nu bara ska gå efter hur det är beskrivet. Men Paulus säger jag inte så mycket om då, va. Jag säger bara det att Paulus kallas ju i apostlarna för Saulus. Och Saulus är hans hebreiska namn. Och Paulus är hans grekiska namn. Och det här var vanligt på den tiden. Judarna var utspridda över hela Medelhavsområdet. Judarna levde, bodde och verkade i en grekisk miljö. De hade grekiska i skolan och så vidare. Så de hade sitt judiska namn, men så hade de också ett grekiskt namn. Saulus, Paulus. Och det där säger jag därför att nästa person, Silvanus, det är alltså hans latinska namn. Han hette förmodligen Silas på sitt grekiska namn, eller hebreiska namn. Nej, på sitt grekiska namn, Silas. På hebreiska heter han Sheila. Och då skulle det kunna vara på samma sätt med honom. Att Sheila eller Silas på grekiska, det är den mannen som det berättas om i apostlärningarna. Men här heter han Silvanus. Men alltså samma person. Och det här är inte till 110% säkert att det är på det sättet. Men om man tänker på hur Nya Testamentet berättar om Silas eller om Silvanus, så kan man nog dra den slutsatsen med ganska stor säkerhet att det är samma person. När vi läser Apostlagärningarna, för det har vi ju läst, då har vi ju läst att Paulus reser tillsammans med Silas. Det är ganska långsökt att plötsligt säga att ja, här är det någon helt annan som skriver det här brevet tillsammans med Paulus. Vi vet ju att Paulus och Silas reste ihop. Vi vet ju att Paulus, Silas och Timotheus reste ihop. Det enda lilla frågetecknet är då att det står Silvanus här. Men det förklaras med att det här är hans latinska namn. Det är inte så konstigt egentligen. Och jag tror att praktiskt taget alla kommentarer, åtminstone de som jag har sett, är inne på den linjen att det är samma man. Och då vet vi om den här Silvanus, eller Silas, att han var en av de tidiga kristna i församlingen i Jerusalem. Det är ju den första församlingen med bara judarna. Och där var Silas en betrodd man. Han hade en aktad ställning i Jerusalem innan Paulus ens hade kommit till tro. Men han fick följa med från apostlamötet där i Jerusalem, alltså i apostlarna 15, så fick ju han ta med sig det här dekretet och åka upp till Antiochia, Silas och Paulus. Så där får han följa med och vara ett stöd för Paulus. Snarare så alltså att Silas är ett stöd för Paulus än tvärtom. Och så blir de ett team. Och så plockar de med sig Timoteus som var alldeles nykristen. Ung människa. Man tror inte han var med 16, 17, 18 år kanske. Och det var han när vi läste Timoteusbrevet sen. För det är han som får första och andra Timoteusbrevet. Då räknar man att han var så ung. För Paulus skriver där: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Och ungdom i det sammanhanget, då är vi nere i den åldern. Folk blev inte så gamla på den tiden som vi blir nu för tiden. Sen hör det också till saken, och det var ju därför som vi har det här latinska namnet. För om du tittar i apostlärningarna 16, så står det där, det här är fortfarande en sorts kanske detaljer i yttre mening, men i alla fall, i apostlärningarna 16 vers 37, där är ju då Paulus och Silas som sitter i fängelse i Filippi. Det är innan de kommer till Thessaloniki alltså. Det var då han fängslades och de blev piskade offentligt. Och det var då som Paulus säger efteråt då, när man får reda på att de är romerska medborgare, då blir de lite rädda, för man fick ju inte piska romerska medborgare, men de visste ju bara att de var judar. De trodde inte att de var romerska medborgare. Då så säger Paulus i vers 37: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare. Så att Silas var också romersk medborgare. Och därför så är det naturligt att han kallas för Silvanus, för det var ju hans romerska eller latinska namn. Nåja, det är om detta, hörni. Jag tror vi lämnar de där tre personerna. Paulus och Silas har vi ju bekantat oss med ganska ordentligt i apostlagärningarna. Timoteus inte lika mycket, men vi kommer tillbaka till Timoteus vid flera andra tillfällen. Han förekommer i flera brev. Nå, det är det första då om de personerna. Det är de här tre personerna tillsammans som står bakom det här brevet. Och de skriver till församlingen i Thessalonika. Och det här är intressant. Därför att ordet församlingen var ju, jag ska inte säga att det var, jo, men till i början så var det ju i princip innehållslöst. För församlingen på grekiska, ekklesia, det betyder ju en samling människor. Ungefär som vi kan använda det i svenska också. Vi kan tala om en församling, vi kan tala om den där församlingen som dansar kring granen här för några tisdagar sedan. Det var ju en folkförsamling. Vi kan tala om församling som går och tittar på en idrottsmatch eller något. Så kan vi använda ordet. Och så användes ordet på grekiska. Så det är inget speciellt ord, församlingen. Det är de församlade helt enkelt. Men i Gamla testamentet så talas det om Guds folk, alltså Israels folk, det judiska folket, det utvalda folket, det utkorade folket. Och det heter på hebreiska kahal. Och kahal är ett ord som bara kan användas om Guds utvalda folk. Därför det finns inget annat folk som är Guds utvalda folk, så det kan inte användas som något annat folk. När Gamla testamentet ska översättas till grekiska 200 före Kristus, vilket ord, grekiskt ord, ska man då använda när man ska översätta kohal? Ja, det finns ju inget grekiskt ord. För det finns ju inget annat utvalt folk där. Då använder man ordet ekklesia. Samma som här, församlingen. Så då tar han det här ordet ekklesia, eller ordet församlingen. Och så översätter man kohal, gudsfolket, med ekklesia, med församling. Det gör ju att ekklesian i den bibliska miljön få ett helt nytt innehåll. Därför att ekklesian är ju den grekiska översättningen för Guds utvalda folk, för det utkorade folket, för löftesfolket, för det judiska folket, för Israel. Det blir nu ekklesian i gamla testamentet. Det är det ordet som Paulus har här. Så här börjar han använda, Jesus hade använt det ordet 2-3 gånger. Paulus är den som börjar använda ordet mera konsekvent. Och nu inträffar något ganska intressant här. Därför att i Galaterbrevet, kommer ni ihåg det? Galaterbrevet 6:16. Alltså i avslutningen på Galaterbrevet. Då skriver Paulus om Guds Israel. Han bara använder det ordet. Jag tror jag måste läsa det, för jag kommer knappt ihåg sammanhanget själv. Alltså Galaterbrevet 6:16, som jag nu då antar är skrivet innan första Thessalonikerbrevet. Spelar mindre roll i och för sig, men det är alltså väldigt tidigt skrivet. Där står det: frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Och här ligger någonting i luften. Paulus talar alltså inte om Israel, utan om Guds Israel. Nu kan man ju tänka sig att ja, men det är ju samma sak. Alltså Kahal, Israel, det utkorade folket, de utvalda, utkallade, de avskilda, det är så att säga Guds Israel. Och det är ju naturligtvis riktigt. Men det är som om det ligger någonting annat i luften. Ungefär som att Paulus tänker sig att han talar om Guds Israel. Jag var och talade i Västerås för några veckor sedan. Då skulle jag tala över ett ämne. Då var det ämnet formulerat så här: Guds sanna Israel. Och då märker ni att alltså inte alla som är israeliska medborgare ingår i Guds sanna Israel plötsligt. Och det är ju inte så svårt kanske i och för sig att tänka den tanken, för att ja, det judiska folket Israel, de är ju i kollektiv mening det utkorade folket. Men om man med Guds ögon skulle se till individernas hjärtan, så kan man väl tänka sig att det är många som har så att säga gemenskap med Israels Gud och andra som inte trodde. Att det på den meningen finns en skillnad mellan individer. Det verkar finnas i det här uttrycket. Nu ska jag visa er igen då i den här första versen, första Tess 1:1. Det står ju nämligen att de skriver till församlingen i Thessalonika som lever i Gud, Fadern. Så långt skulle man kunna tänka sig att det syftar bara på judar, eller hur? Det judiska folket, Israel. Men så står det till de som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Ja, men nu är det ju många judar på den här tiden som blir exkluderade. För det var ju många som inte levde i Jesus Kristus. Så här finns uppenbarligen en glidning. Där Paulus omtolkar det här med ekklesian. Eller en glidning på så sätt att plötsligt så, nu har det kommit in en massa hedningar här som har kommit till tro. De har ju kommit in i Jesus Kristus. Och de tillhör nu plötsligt församlingen. Fast de egentligen inte gjorde det från början. Plus att de som tillhörde församlingen Kahal, Israel, Guds Israel, från början kanske inte är med här. När jag tänker på det här grafiskt, då ser jag det som två stycken heter det ellipser, det heter det va? Alltså de här, såna här. Två stycken ellipser, cirklar som överlappar varandra. Alltså om du tänker det fysiska Israel som en gemenskap, det fysiska Israel som en stor cirkel, kollektivt, alla judar, och sen tänker du alla de hedningar som är inkorporerade, intagnade i Israel, så överlappar det här varandra, och i mitten så blir det en cirkel. Det är den som Paulus kallar för ekklesian. Det är de som lever i Gud, i Herren Jesus Kristus, inte de som är utanför. Och då har alltså skett en liten förskjutning här jämfört med den traditionella judiska förståelsen. Så att det blir, om man ser det till det judiska perspektivet, att alla judar självklart liksom tillhör Gud, så blir det här en spänning nu plötsligt. För att nu är inte det lika självklart, för nu har Gud uppenbarat sig i Jesus Kristus, och nu ska man vara upptagen i honom. Det är han som är det fullbordade förbundet. Det är där löftena har fullbordats. Och vill man inte bejaka det, då ställer man sig utanför den här Guds sanna Israel, alltså ekklesian. Så nu börjar ekklesian leva ett nytt liv. Nu är ekklesian inte per automatik det judiska folket, men ekklesian är inte heller bara så att säga kristna hedningar, utan nu består ekklesian utav judar och hedningar tillsammans som tror på Jesus Kristus. Det är ju som Paulus skrev i Galaterbrevet, för det finns ju redan där. Här är icke man eller kvinna, här är icke fri eller träl, här är icke jude eller grek. Alla är vi förenade i Jesus Kristus. Det är den föreningen i Jesus Kristus med ekklesian. Och här finns alltså en teologisk tydlighet, men det är också en liten förskjutning i förhållande till Gamla testamentet. Det är klart att det här måste ha varit jag ska inte säga att det måste ha varit jättesvårt eller jättekämpigt för Paulus att förklara, men det är klart att han fick motstånd. Det kan jag mycket väl förstå. Och att han blev anklagad för att introducera någonting alldeles nytt, vilket han ju själv förnekar, för han menar att det här är så att säga meningen och målet med hela Moses och Abraham och löften. Alltihopa skulle fulländas i det här i Jesus Kristus. Det är ju tanken, säger han. Så han ser ju inte någon motsättning, utan han ser ju ett fullkomnande i den här församlingen. Men de som inte var med känner ju att de hamnar utanför. Det här säger jag därför att ni vet, det har ju varit som så tidigare, ni som har varit med några decennier, att det har funnits en stark motsättning mellan judar och kristna. Och man har till och med sagt då med den här ersättningsteologin att vi kristna har ersatt Israel och det judiska. Men nu har ju pendeln svängt åt andra hållet. Så nu finns det ju kristna som säger att men vi är alla liksom judar. Att vi är alla intagna i Israel. Och då går det plötsligt åt alla hållet, och så säger man så här, ja men är inte judarna per automatik frälsta? Ja men de har ju Guds löften, och Gud har ju lovat att frälsa dem. Så alla de måste ju finnas med. Ja, men här ligger ju sanning någonstans mitt emellan. Här är det Jesus Kristus som är den i vilken alla ska upptas, både judar och greker. Och det kan vara bra att säga, därför att som sagt nu svänger pendeln i, om man tänker på svensk kristenhet, så är det många ska jag inte säga, men det finns alltså en rörelse inom svensk kristenhet där man på något sätt gör så att vi alla blir mer eller mindre judiska. Men då man får se till då att man inte går från ett dike till ett annat. Så därför var den där versen lite viktig, tycker jag. Titta också jag påminner bara om Galaterbrevet 4. Ni behöver inte slå upp det då. Galaterbrevet 4, 24-31. Redan där så talar ju Paulus om två förbund. Och han tar upp det här med, jag får nog slå upp det i alla fall, annars så, vi ska inte fördjupa oss i det här, men jag vill bara visa på att det här finns redan tidigt. Han talar om lagens förbund och löftets. Och ni kommer ihåg de här två kvinnorna, Sara och Hagar. De var ju, om jag säger så, judar i etnisk mening båda två. Men den ena fick föda löftessonen Isak, och den andra jagades ut i öknen. Alltså, redan här finns det ju en uppdelning mellan judar och judar. Mellan löftets barn och lagens barn. Vi Jag hänvisar bara till kommentaren till Galaterbrevet. Titta i Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 9. Och Romarbrevet är ju skrivet senare. Första Thessalonikerbrevet och Galaterbrevet, så här långt som vi har sett, här finns embryot till det som kommer att bli församlingen, teologin, läran om församlingen. Romarbrevet är skrivet lite senare. Och då står det i Romarbrevet 9, vers 6, B. B betyder andra halvan av vers 6. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta: vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Så ni ser, där har han den här åtskillnaden. Där, Romarbrevet 9, vers 6 till och med 9. Där är det uttalat. Titta också i Filipperbrevet. Det kommer ju mellan Galaterbrevet och Thessalonikerbrevet. Filipperbrevet kapitel 3. Vers 2 och 3. Här gör han ett utfall då mot judar som inte har tagit emot Jesus. Eller rättare sagt, som förstör för Paulus. Då säger han så här: se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är ju en anspelning då på omskärelsen. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, fast jag kunde, och så vidare och så vidare. Innan Filipperbrevet har du Efesierbrevet. Vi tittar där också. Efesierbrevet 2. Så de här breven skrivs alltså. Alltså det är ganska märkligt. Jag hoppas ni liksom förstår varför jag lägger viss vikt vid det här. Dels för att jag tror att det har betydelse för oss idag, hur vi ser på församlingen. Men också för att vi ska se det historiskt på så sätt att när Paulus reste på sina missionsresor, då reste inte Paulus omkring för att bilda församlingar. Utan när Paulus reste på sina missionsresor, då reste han för att förkunna evangelium för människor. Han reste för att berätta för människor om Jesus och vad det betyder. Det var hans ärende. När han gör det, så finns det människor som tar emot det han säger. Och så uppstår det grupper av människor som har tagit emot evangeliet, blivit kristna. Paulus kunde inte, lika lite som någon av oss i vår tid, göra människor till kristna. Därför det är bara Guds evangelium som kan göra människor till kristna. Och det här behöver vi tänka på idag. Vi har inget igen för att försöka övertyga människor att komma med i församlingen, eller att nu ska det vara med i våra verksamheter. Därför det är inte på det sättet man blir en kristen, om vi nu tänker så, hur man ska bli en kristen. Utan vi måste berätta vad Jesus betyder för oss. Och då kan människor ta emot det som goda nyheter i sitt liv, och så också få del av evangeliet. Och så blir de, så föder Guds ande dem på nytt, så att deras liv blir förvandlade. Det här kommer vi in på lite mer, lite längre fram. Men när flera stycken sådana kommer till tro, och vi börjar tala om tjogtals och hundratals kanske, som ju hände här, då uppstår det ju större gemenskaper, församlingar. Och då säger Paulus, det är dessa människor som är ekklesian, Guds sanna Israel. Så gick det till, och så tänker jag mig att det går till också i vår tid. sa jag i Efesierbrevet 2, vers 12. Ni, alltså här skriver han då till hedningar, ni var på den tiden utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Så det Paulus gör, och det här är en av hans stora förtjänster, han var inte bara missionär utan han var också den store bibelläraren, aposteln och bibelläraren. Han är den som börjar förklara för oss vad en kristen församling är för något. Paulus är den som mejslar ut ekklesiologin, som det heter på fint språk, som mejslar fram och visar oss vad det är att leva i en kristen församling. Ännu tydligare utmejslat blir när vi kommer till Korintherbrevet, första Korintherbrevet. Det tas om Kristi kropp och tjänster och gåvor och såna här saker, va? Så tillbaka då till första versen här. När det här brevet, första Thessalonikerbrevet, skrivs, då är alltså gemenskapen i Thessaloniki i sin linda. Här, det är inte mer än ett halvår sedan kanske som Paulus var i Thessaloniki och predikade för första gången. Så den här gemenskapen är i sin linda. Församlingen i Thessaloniki, den verkar vara organiserad. Annars skulle du inte tala som ledare här på slutet, de som verkar som ledare ibland er. Så det fanns en viss typ av organisation. Och det är inte så konstigt heller, därför att Guds kahal, det gamla Israel, det var organiserat på så sätt att Israel bestod av hushåll. Det bestod av hushåll som sorterade in under en av de 12 stammarna och till sist också till en nation, ett folk. Så den fanns på tre olika nivåer, den judiska organisationen. Den organisationen har Paulus, han lever i den, han tänker i den, det är den som ligger till grund för den kristna församlingen. Det här är ett perspektiv som, och det här är hämtat ifrån andra Mosebok 18, att det var på det sättet. Ni vet, det här så kallade Jetro-modellen. Så den organisationen finns där, och då var det i den organisationen så var man, så satte Moses, han satte ledare för grupper om 10 eller för 50 och 100 och för 1000, olika nivåer. Ordet ekklesia som nu Paulus börjar använda om den här kristna gemenskapen, när man läser alla de bibelställen där det står ekklesia eller församlingen, så upptäcker man precis på samma sätt att ekklesian kan vara alla kristna genom alla tider. Det kan också vara som i det här fallet alla kristna i Thessaloniki, men det kan också på den lägsta nivån så att säga vara de kristna som är hemma i Jasons hus eller som är i någon annan människas hus, alltså de olika hushållen. Så använder samma ord. Och det här behöver vi få tillbaka i vår tid. Därför nu så finns det en föreställning om att ska man vara med i församlingen, ja då ska man vara med i, ja, antingen ska man vara upptagen i medlemsregistret, eller också så ska man gå till söndagens gudstjänst. Då är man med i församlingen. Men det är ju bara en nivå av det hela. Det måste ju finnas en nivå på vardagsbasis så att säga. Och så har det ju alltid varit, och vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka i vår svenska kyrkohistoria för att komma ihåg hur det var när folk samlades i hemmen och när folk samlades i missionshusen, alltså på en lägre nivå. Den dimensionen är nästan helt borta nu. Vi måste få tillbaka den, för att vi har på något sätt ryckts upp med våra rötter och lever på någon sorts verksamhetsbasis. Men kristen är man inte för att man är med där. Kristen är man ju för att man fått del av evangeliet. Och evangeliet, det lever jag ju dygnet runt. Så vi behöver få tillbaka det här dygnet runt tänkandet. När vi relaterar till varandra, gemenskapsmässigt relaterar till varandra, också på gräsrotsnivå, och att vi organiserade där. De här i Thessaloniki, de hade ingen kyrka. De hade inget ämbete, ingen prästvigd eller sådär. De firade kanske gudstjänst gemensamt på söndagen ibland. Det vet vi ingenting om. Det är väl möjligt. Man kan se det på vissa ställen i apostlagärningarna. Utan förmodligen så var de kvar på det stadiet, om man får kalla det så, som vi läser om församlingen i Jerusalem. I hemmen bröt de bröden och prisade Gud. Så de var ju utspridda i de olika hushållen. Sen kan man väl tänka sig att nu kommer ju inte Paulus tillbaka till Thessaloniki, men om han hade gjort det, då hade de kanske samlats allihop. Och då hade vi haft den där söndags förmiddagsgudstjänsten. Så de var organiserade. Och om ni tittar där igen i det femte kapitlet, vers 12. Nej, inte vers 12, utan vers 25. Nej, inte det heller. 27. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet, alltså det här brevet, blir uppläst för alla bröderna. Alltså sannolikt var det så att det var inte bara att läsa upp det i gudstjänsten, så att säga. Därför att de var ju samlade i olika hem och olika hushåll. Och nu skickade han det här till ett visst hushåll förstås då, var någon som var ledare där. Men han skulle se till att det blev uppläst hos alla hushållen. Om det nu var 3 eller 4 eller 5 eller 10, det vet vi ju inte. Alltså de var organiserade på det sättet. Och det här kan man se också i andra, på några andra verser. Särskilt viktigt, alltså särskilt några andra verser. Om du tittar i Romarbrevet 16 och församlingen i Rom, den vet vi ju. Vi vet inte hur den blev till, så att säga. Men vi vet ju att den fanns där och att en av kejsarna hade jagat ut alla judarna ifrån Rom. Det vill säga också judekristna. För de judekristna räknas ju också som judar. Så där fanns en församling. Och då står det i Romarbrevet 16, vers 5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Och här räknas ju upp ganska många om man läser vidare alla de där verserna. Så de samlades i husen. Jag tror jag måste berätta en sak. Det kanske ligger lite utanför och jag vet inte om jag ska berätta. Jag behöver inte nämna några namn eller så, men jag var med om något rätt fascinerande idag. Jag fick ett telefonsamtal. Och det här telefonsamtalet kommer ifrån en inomkyrklig, svenskkyrklig organisation som är förtvivlad över läget i Svenska kyrkan och berättar för mig att det finns så många som är kristna i Svenska kyrkan som känner att de kan inte gå till gudstjänsten för att det är så erbarmligt dåligt. Och nu verkar det som att det uppstått ett behov av att de ska få samlas i hemmen. Nu talar jag om en strikt kyrklig organisation. Så jag talar inte om några sekterister eller frikyrklig, hör jag på att säga, om ni förstår mig rätt. Utan jag talar om de som verkligen är, som har det här kyrkliga konceptet. Det är de jag talar om. Och så vill de att jag skulle bidra på något sätt och återkomma till det. Men, och så säger de så här: ja, för att de vill ju gärna fira nattvarden i hemmen. Och så tänkte jag, vad är, och det ska man höra ifrån dem utav alla. Alltså det var ju det här missionsförbundarna sa vid sekelskiftet, slutet på 1800-talet. Det var ju brytningen mellan missionsförbundet och Svenska kyrkan. Det var ju för att man började fira nattvarden i hemmen. Nu är vi där igen, fast nu är det kyrkans eget folk som är i den situationen. Är inte detta märkligt? Det är helt otroligt. Men det säger någonting inte bara om organisationerna, Svenska kyrkan och så vidare. Det säger någonting om att Gud har lagt ner i oss kristna att vi måste få fungera i vår hemmiljö. Det är någonting som är i obalans om det inte fungerar i vår vardagsgemenskap, utan det bara blir en verksamhet som man går till och söndag förmiddag eller kanske någon gång på onsdag eftermiddag eller kväll också. Så det här behöver nog justeras. Och här ser ni, här kom de tillsammans i husen. Titta också i slutet på första Korintsebrevet som kommer här efteråt. Första Korintsebrevet 16 kapitlet, vers 19. Församlingarna i Asien, här brevet skriver Paulus från sin tredje missionsresa när han är i Efesos i Asien. Då skriver han första Korintsbrevet, då skriver han till den församling som han nu befinner sig i när han skriver första Thessalonikerbrevet. Men då i Efesos skriver han: församlingarna i Asien hälsar till er Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus. Vi talar om celler och om zonen. Men man skulle vi vara ännu mer bibliska, för då är ordet cell och zon och sånt där finns ju inte i Bibeln. Skulle vi vara mer bibliska skulle vi tala om husförsamlingarna. Och säga husförsamling om varje cell kanske är lite att ta i, men låt säga om zonen i alla fall. När det kommer tillsammans både 30 och 40 personer eller 50 personer i ett hus, då har du ju en husförsamling som växer fram. Den kristna församling, Värnamo församling, borde bestå av ett stort antal husförsamlingar som kommer tillsammans för att fira högmässan på söndag. Så var det inte bara organiserat på Bibelns tid och skulle kunna vara organiserat nu. Så kan det till och med ha varit uttänkt i vår Herres tankar om hur församlingen ska växa fram. För varje människa lever ju på alla de här nivåerna. Du lever på de här nivåerna samtidigt. Husförhören var ju en sån institution det går väl tillbaka ända till 1600-1700-talet. De väl husför, men då var ju socknen, som det hette på den tiden. Socken betyder söka. Och socken, det var alltså de människor som bodde i ett område från vilket man sökte sig till samma kyrka. Så de som sökte sig till samma högmässa, till samma kyrka, de sökte sig till sockenkyrkan. Socknen var i sin tur indelad i rotar. Varje rote hade sitt husförhör, mindre enheter, motsvarar alltså distrikt eller motsvarar snarare zoner. Grupper på 50, 60, 70, 80 personer. Sen fanns ju då, förutom rotarna, fanns ett antal hushåll i varje rote. Det här är ju den bibliska modellen. Vi har haft den hela tiden. Idag finns inte den längre. Titta också i Kolosserbrevet. Det är precis innan första Thessalonikerbrevet. Kolosserbrevet kapitel 4, vers 15. Hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får fördjupa oss i ditt ord. Och att de här texterna får vara normgivande för oss. Tack Herre för att vi tror oss finna liv av ditt liv genom ditt ord. Vi förstår väl att det inte bara är frågan om organisation, utan det är framförallt frågan om en organism som får liv utav dig. Herre, fyll oss med ditt liv och hjälp oss att hitta former för din kyrka och församling också i vår tid. Amen. Amen.
Du har fått lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Thessalonikerbrevet, och det här var del 2. Vill du höra det i Värnamo kyrka direkt så att säga, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson, och jag önskar er en riktigt skön fortsättning på veckan som kommer. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Hej då!